Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Fotbollskanalen om torsdag, det är ju matchdag i Baku. Avspark 18.00 svensk tid, 21.00 här lokal tid. Och ja, det är ju en speciell match eftersom det inte gäller någonting, men ändå speciell för många supportrar som har tagit sig hit och även för spelarna och ledarna. Det är Jannes sista. Vad tror du sticker ut mest för dig, Sundberg?
Jag tror det är ingen dum fråga, men det är en oerhört svår fråga däremot. Jag vet inte riktigt om det är någonting som jag känner kommer sticka ut så där. Det hade ju varit härligt ifall de går in för det ordentligt och verkligen vill vinna den här matchen, dels för sig själva, för Sverige och också för Janne, tycker jag då.
Ja, och vad för en formsnåring, är det något du har fastnat på?
Nej, jag, först och främst måste jag pudla, känner jag, lite efter gårdagens avsnitt. Det blev ett väldigt stressat avsnitt och det handlade främst för att jag satt ruggigt dåligt till. Jag lyssnade om avsnittet igår och det blev inte bra. Jag satt i ett konferensrum där de höll på att kasta ut mig och de möblerade om så högljutt så att jag trodde hela världen föll samman. Liksom. Så att, det blev lite pressat. Men vad jag tänker...
Det är som Jan Andersson med de utländska journalisterna.
Jag firar av direkt. Han gjorde den klassiken, va? Det var de lokala journalisterna klev ut när den svenska delen skulle börja, eller?
Ja, det var väl lite deras disciplin kunde man nog ha åsikt om, och då reagerade han först en gång och sen tystade de sig lite och sen körde de igång igen och då brast han ut det där. Ej!
Så till jag tycker vi ska klippa in det. Kevin får lösa det. Vi klipper in ett öj från Janne här snart.
Där måste jag säga att jag backar Janne ändå.
Ja, också. 100%. Men det är ju ändå det är rätt få förbundskapten om man varit med om som har reagerat på ett liknande sätt som Janne Andersson trots allt gör. Det får man ju ändå säga. Men jag backar honom. Det är ju klart att det är respektlöst.
Ja, 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 men det är ju så kallade bottajournalister då, om man slarvigt uttrycker sig så, och tolkar som har varit i skottgluggen väl för Jan Andersson genom åren, eller är det inte de som har...
Det har varit många utländska journalister, det var väl, sen ska man nog säga att det har nog varit mer de senaste åren när det gått lite sämre än tidigare. Han fick väl något utbrott i Aten på grekiska journalister för mig när de förlorade den matchen tätt efter de hade slagit Spanien och så. Men det har varit bara sådana, så han är sig lik ända in i det sista och det kan man ju ändå gilla.
Nu kanske jag går händelserna i förväg här vad gäller körschema och så, men typen Hugo Larsson, tror ni han vågar kasta in honom nu när han ändå, nu börjar det bli... Nu kan man inte bara säga att så här, han har varit bra under en viss period i Bundesliga eller så, nu är det ju han är uppe i över 10 matcher väl i Bundesliga och bara spelar ju vecka in och vecka ut. Kommer han kastas in i startelvan?
Jag måste säga att jag tycker att startelvan är väldigt svårläst i det här läget. Man vet inte riktigt hur Jan Andersson resonerar. Han pratade om att han vill ha det bästa laget och han menade att det var skillnad på det här med motivation, att de här matcherna inte betyder något för vissa, men det är något annat när man spelar på sitt landslag, menade Jan Andersson. Även en del av spelarna jämfört med om man är i klubblag. Och ska han spela det bästa laget? Jag tror att kanske att han landar tillbaka till i stora stycken det lag som spelade den första halvlek mot Belgien och gjorde det väldigt bra.
Det tror jag också, att det kommer bli så likt som möjligt. Vilka är det som inte är med från den matchen där?
Augustinsson startade väl den matchen och han inte med nu. Eller minns jag fel eller?
Då är det en ny vänsterback då i så fall. Men jag tror precis som Olof att han kommer landa i... jag tror inte att han kommer ge en hur...
Det är Ludde Augustinsson är ju inte med, men han landar ju med Victor Nilsson Lindlöf, Linus Wahlqvist, Svanberg, Kajust, Ekdal, Forsberg, Djokovic och Kulusevski. Ja, jag tror att det är det gänget han kommer starta med.
Absolut, det tror jag.
Och att han... han gav inte bort mycket och på något sätt så blir det ju också så att ens fokus är ju inte riktigt där på pressträffar och liknande. Vi fick ju bara se 15 minuter av träningen och innan dess var det ju en halvtimme i tisdag. Så i måndags var det ju rehabträning. Så man har ju fått se oerhört lite och det talar vi också emot att Hugo Larsson skulle ta klivet in i startelvan. Om det inte är så att Albin Ekdal eller Jens Kajust har någon krämpa. Så skulle jag ju tro att det ser likadant ut.
Ja, och då blir det väl Kassema då som vänsterback, tänker vi väl oss.
Det är rimliga helt enkelt. Och vi pratade med Lasse Jakobsson apropå vad man kan förvänta sig av Azerbaijan. Så påpekade han att de är väldigt bollskickliga på hemmaplan och hade vunnit bollinnehavet, sa han, både mot Österrike och mot Belgien. Och det var ju väldigt knappa segrar, även om både Belgien och Österrike vann här i Baku. Så var det bara med 1-0 i bägge fallen. Så att Sverige körde ju över.
Ja, men han lade han inte till någonting att det var under tidens bollen var i spel?
Ja, var det en sån reservation som man gör att man blir lite osäker? Hur mäter man bollen?
Nej, jag vet faktiskt inte exakt hur det mäts. Men ja, de håller mycket boll i alla fall, även mot bättre motstånd. Det är väl det man kan konstatera.
Ja.
Vi är många som är nyfikna. Hur var det när von Knorring inte var där och eldade igång det med pressbuffé och annat?
Ja, men det är ju en annan fråga kring det här. Hur mycket ska man bry sig om det eller inte? Är man liksom en gnällig journalist? Är det så att vi journalister är överspelade för att nu kommunicera förbundet via sina kanaler och lägga ut sitt glada material och ja, men att vi tror att vi betyder någonting, det är ju den man hamnar i. För att det har aldrig, eller jag har varit på få landskamper där det har varit så få journalister. I den mixade zonen så var det Emil Roslund från SVT, det var jag, det var Johan Flink från Aftonbladet och så var det
Makoto
Asahara från Aftonbladet. Det vill säga att om fyra i den mixade zonen var två från Aftonbladet. Kan ni minnas, dra er till minne att ni har stått i en mixad zon med härlandslaget och det har stått tre andra reportrar?
Nej.
Lika många som det var på Sverige U21 i Jönköping mot Nordmakedonien när jag var där typ.
Ja, jag vet. Nej, så att det är ju, och sen kan ju då TT som brukar vara här gå igenom sparpaket, Expressen är inte här, Viaplay är inte här som vi pratade om igår, att det finns ju alla möjliga skäl säkert att de inte är här, men för mig är det ändå märkligt. Och om jag då hade varit den som styrde på förbundet så hade jag blivit lite orolig, för att det är ju ingen tvekan om att det går ner hela tiden liksom bevakning. Då hade jag varit lite orolig och kanske man hade lagat fram en charmoffensiv, men då när vi hoppade till under gårdagen på förmiddagen när det som Mattias Svanberg och Samuel Gustafsson. Och Mattias Svanberg har liksom inga synpunkter på att starta 11 spelare. Samuel Gustafsson är ju en bra person att intervjua. Inga problem och har ju varit med mycket i landslaget. Men det är ju en spelare som de flesta av oss har rätt mycket kontakt med, eller kan ha rätt mycket kontakt med, i och med att Allsvenskan, Europa League, landslaget. Att då blir det ju som att de reportrar och redaktioner som åkt till Baku, ja, vad får de för det? Egentligen nästan ingenting, eller hur?
Ja, och speciellt var det väl att de ville att vi skulle sätta ihop en önskelista också, och den har vi inte fått så många spelare från, eller?
Nej, och då fick jag höra att de enda som hade skickat in listor var vi och Expressen. Det var ju, jag kunde ju konstatera att Tommy Gustafsson var inte på vår lista. Ah, det blev i alla fall en diskussion där jag tog upp stafettpinnen från Martin Wunk-Norring, och jag skickade även in i WhatsApp-gruppen, vilket presschef Peter Trän inte verkar uppskatta så mycket, för hon tyckte det var bättre att man ringde till henne direkt. Men som hon konstaterade, det är ju lite mer tryck på henne om man mejlar ut till alla, och precis så är det ju. Ja, men det jag kan inte förstå att man gör så här. Att, sen kan det finnas skäl att kanske Emil Forsberg är mitt i någon kontraktförhandling och inte vill gå ut. Men någon av Emil Forsberg, Albin Ekdahl, det är Kulusevska, alltså någon av spelarna som inte vi kommer åt. För idag är det ju rätt ovanligt att man har direktnummer till spelare på den nivån. Det är oerhört ovanligt. Eller i varje fall att man ringer och gör intervjuer. Man kanske kan sätta rigga en intervju eller någonting sånt. Men för mig är det svårt att förstå att förbundet gör så. Jag greppar inte strategin.
De vill väl bara bli av med den här samlingen också, på något vis.
Men det blir ju inte direkt enklare att dragga folk till sin hemma landskamp som de har sen, om de inte försöker piska på och elda på med bra namn och ge oss bra saker att skriva om och bra namn att skriva om till våra läsare.
Nej, och det blev, efter det, den diskussionen, så blev kompensationen att Victor Nilsson Lindelöf, istället för att bara sitta på podiet, så kom han ner och i en mixad zon. Och det var ju länge sedan han var i en mixad zon inför en match. Och han var ju jävligt bra där och hade mycket bra svar. Så att det var ett plus att vi fick ut det. Jag menar, han utvecklade sig när Johan Flink pratade om Västerås SK med honom. Han utvecklade mycket kring det, och Manchester United och landslaget, och jag tyckte han var superbra där. Mycket bättre än vad han är på ett podium, även om det kanske är enklare att sitta på ett podium. Så att någonting fick vi ut av den diskussionen, men det är ändå så att jag tror att man kanske också blir så att om man är mediechef så säger man, ja men vi skickar några till Baku för att täcka landslaget. Ja, vad får vi för det? Ungefär samma spelare som vi kunde fått hemma, det vill säga Samuel Gustafsson. Att det är ju klart att det är inget, det är ju inte bra sätt om man vill ha bevakning. Nu kanske inte de vill ha bevakning. Det kan ju vara så att de vill bli av med bevakning för att kunna sköta den mer själv. Jag vet inte. Vad tror ni?
Ja, jag tycker det är väldigt... jag får inte ihop det. Och det var ju därför jag var lite uppjagad i tisdags.
Jo, den kom ju som en bumerang om att de hade skickat fram Robin Olsen eftersom du hade varit arg. Och då menade de att de hade gått oss till möte, så att Robin brukar komma dagen innan match. Men om inte jag har fel för mig så kom väl Robin, Emil Forsberg också med Gustafsson inför Belgien-matchen. Var det inte så?
Ja, det var Emil Holm, för att de missade Emil Holm. Mm. Så att då blev det tre. Så att, ja.
Jag vet inte, upplever ni, är vi för gnälliga? Ska vi bara köpa att tidens gång är att vi blir mer och mer irrelevanta och ska skita?
Absolut inte, det är ju vårt jobb, och det är ju schysst att vi slåss för det. Det är ju inte för oss personligen, utan det är i alla fall inte för mig, utan det är ju för de som läser Fotbollskanalen, såklart. Och så länge som man tycker att det kan bli bättre, så ska man ju ta diskussionen. Ja,
och framförallt tycker jag det är viktigt att man, om man inte kan ställa frågor till spelare och så, annat än i en svår mixad zon efter matchen. Det blir ju inte alls samma sak. Ofta har de ju då synpunkter på att man frågar om annat än matchen eller så. då måste man kunna fråga. Jag kan inte förstå det. Om det är så få som åker till Baku så kan jag inte fatta att de inte bjuder till mer. Och om spelarna inte, av olika skäl, inte kan, några spelare som är utomlands, borde de kunna övertyga att det här är viktigt för förbundet. För att vara en del, det är en del av att vara med i landslaget.
Du blir uppbackad i WhatsApp-gruppen av Flink och Johan Esk också. Så de andra mediebolagen verkar väl tycka samma, eller?
Ja, nej, men alla vi som var här tyckte precis likadant. För nu blir det ju så att när Dan Kulusevski och Emil Forsberg kommer fram i en mixad zon, ja, då är alla de som inte åkte till Baku, då är ju de där. Det vill säga att det fanns ingen fördel att bevaka landslaget hela vägen ut. Utan snarare kan man säga att det var en nackdel. För att de sparade in de strålarna på att skita i den här resan. Och sen kan man få ställa de frågorna. Men ja, det är vad det är.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Däremot är det ju lite häftigt att springa på några supportrar som är här. Jag hade ju med Rika Eriksson som är med Gula Väggen i morse. Och sen intervjuade Jan Tideman. I går morse. Och sen så hade jag med Jan Tideman i gårdagens sport. Ja, men att det ändå är ett uppemot 50-tal svenskar som har åkt till Baku för att stötta landslaget i det här. Jag tycker det är otroligt imponerande i en match som inte betyder någonting. Ja.
Vad säger de om att vara där? Och det? Vi pratade ju om det i gårdagens podd, att det måste kännas på något sätt, eller?
Ja, det gör de ju, och där de inte alls varit säkra från början att de skulle åka, men att det har vuxit fram. Och det är väl en kombination av att de vill vara en del av den gemenskapen som de alltid är med. De som är här är sådana som åker i princip på allt. Och att de gillar den gemenskapen. Och sen handlar det ju både om att stå upp för den gula tröjan mot liksom, ja, terrorn inte ska vinna. Och så också på något sätt hedra de som gick bort och som är skadade. Eller han som är skadad. Att visa att de är här och att vi liksom inte viker ner oss. Så det är några olika saker som gör att de är här. Men man märker att de är både tagna och samtidigt också försöka ha lite kul. Vi var och hälsade på dem igår kväll på en restaurang där de satt och käkade mat från regionen eller från landet och drack bärs och vin. Och då var det ändå också lite glatt, så att säga. Men det var också en kväll som jag förstod skulle handla lite om att minnas de som hade gått bort efter vi hade försvunnit. Det är väl lite som Jan Andersson sa, de är hjältar, och just i det här fallet får man ändå ge dem det, att de tar sig hela vägen. För det är ju liksom inte som att åka till en match i ett närområde till Sverige. Det är ju rätt långt att åka hit. De flesta hade flugit via Istanbul och tog ju många timmar, och de kom fram mitt i natten till i onsdags. Så de gör en rejäl satsning. Så man hoppas ju att de kan bli återbetala med en seger. Tror ni på det? Tror ni Sverige kan piska igång då och vinna?
Ja, det borde de ju absolut kunna göra. Men jag är nyfiken, jag såg ju intervjun i Nyhetsmorgon med hon Erika. Hon var ju inne på det här att de kanske inte i alla lägen kommer bära den gula tröjan. Vad var din uppfattning där? Är det när de är ute på stan, liksom, att de kommer ligga lite lågt då? Eller hur?
Nej, det är då de ligger lågt. Hon hade ju på sig, Erika hade ju på sig tröja då när hon var med i Nyhetsmorgon. Och nu när de satt på en restaurang så körde alla gula tröjor. Sen är min uppfattning att de dels har fått uppbackning här av myndigheter som på något sätt hjälper dem och ser till att de hade varit på något annat ställe innan de var och käkade. Och jag gissar att de kommer ha tröjorna på läktaren, för det var ju viktigt. Men jag tror inte att om man knallar ner till affären och handlar något eller vill gå omkring ensam på stan utan att något är uppstyrt, då tror jag inte man har gult på det sättet. När Mattias Svanberg kom till den mixade zonen, ja, det rasade in frågor och det visade sig att han bland annat var i Malmö och såg Malmö FF ta SM-guldet. Han satt på läktaren, han slapp ju sitta på bänken. Han spelade ju i lördags, eller spelade inte, han satt på bänken hela matchen i lördags. Men det kom även fram att på något sätt så har förbundet kontakt med spelarna eller spelarrådet. Han vill ju inte liksom precisera, men i förbundskaptensfrågan, vem ska ta över, så förekommer en dialog mellan gruppen av spelare och förbundet. Vilket är ju vettigt, även om man inte riktigt fick klarhet i hur det gick till.
Nej, han var ju lite luddig där och ja, jag vet inte vem då av spelarna som har pratat med vem, alltså hos förbundet. Men han... Ja, han hade ju koll på det, och när du då ställer följdfrågan, men om du själv inte inblandade i det, hur vet du det här? Och då sprack han ju upp i ett väldigt lurigt leende och sa, ibland vet man bara. Så att det måste ju tolkas som att han kanske själv kände att shit, jag kanske inte borde ha snackat om det här, men det är ju helt oskyldigt. Alltså det är ju jätterimligt om Andrea Möllerberg eller någon liksom annan tjänsteman på förbundet eller så kolla läget med spelarna, vad är viktigt under samlingar, vad ska det vara för typ av ledarskap, hur funkar det med, jag vet inte, liksom assisterande roller och sådär, vad man vill ha för roller i ledarstaben och så. Det är väl jätteviktig information man kan få där.
Det är ju garanterat, och jag menar, det har ju vi pratat om med spelarna tidigare, och för mig känns det givet att man måste lyssna. Och det rimliga sättet är väl att man pratar med spelarrådet, att spelarrådet på något sätt samlar ihop synpunkter och liknande. Och spelarrådet är Victor Nilsson Lindröv som kapten och Emil Forsberg och Albin Ekdal som vicekaptener. Och det är väl det rimliga sättet. Sen sa han hade ju träffat Andrea Möllerberg, hon var ju presenterade sig, den nya generalsekreteraren. Presenterade sig för spelarna i måndags när de var samlade, men enligt vad han sa så hade de inte pratat om det då, utan det är kanske Claes Eriksson eller någon annan på förbundet som har någon kontakt med spelarrådet om hur de ska gå tillväga kring det. Men att inte ta in reflektioner från spelarna vore ju dumt. Det har ju kommit in en del mejl och Victor undrar om vi tror att Victor Nilsson Lindlöf accepterar om den nya förbundskaptenen väljer att ge lagkaptensbindel till någon annan. Och vad tror ni som Dan Kulusevski som kapten? Apropå att han kanske är lite bättre i media. Vad tror ni? Tror ni Nilsson Lindlöf accepterar det? Om det skulle bli av. Vi vet ju ingenting.
Det där är väl väldigt individuellt hur man träffas av en sån sak. Men jag tror ändå Lindelöf skulle ta det okej.
Okay. Det tror jag också. Han är ju ändå, han fyller ju 30 nästa sommar och ser väl ändå att han åtminstone har ett mästerskap till i sig och att han säkert skulle kunna släppa det den kaptensbindeln om det var viktigt för en ny förbundskapten att göra ett sånt skifte. Jag har ingen aning om det blir så eller inte, och jag menar, först får vi ha en förbundskapten. Den Kulusevski har väl varit inne på att han är en framtida kapten. Han är ju väldigt bra på många sätt, precis som jag har pratat om att Emil Forsberg har varit jädrigt bra de senaste åren medialt sett. Ja, tagit snacket på ett jävla bra sätt. Jag kan dock tycka att det är synd att det inte är Victor Nilsson inne. Vi har fler grejer som han gjorde under gårdagen där han kom ner i den mixade zonen. För jag tyckte han var skitbra och hade bra svar på alla frågor. Och det blev väl inte så stelt som det lätt blev på...
Blev han mer bekväm då eller när han fick vara där nere?
Nej, då, jag upplevde det. Sen ska det ju sägas att vi var ju inte så många. Vi var ju bara 4 stycken plus 2 fotografer. Så att det är klart att det kanske betydde någonting. Hade det varit en mer vanlig samling så hade det varit betydligt fler på plats. Jag vet inte varför han kände att... jag tycker att han hanterade... alla möjliga frågor. Han inledde ju Roni Badaji på ett härligt sätt tyckte jag, trots att det inte var så kul för Victor Nilsson Lindelöf att se honom sänka United från bänken, men det var ändå härligt att höra honom tala väl om det och att han hade snackat med Badaji efter matchen och att han tyckte han verkade en vettig person.
På tal om Roni, ja, jag vill bara flika in det att Roni själv har svarat på Jannes förklaring varför han inte med. Erik Hadjic och Adam Pintop från Fotbollskanalen TV4 var ju och träffade honom i Borås på U21-samlingen igår. Och, ja, han menar väl på att vad mer ska jag göra som 17-åring än det jag har gjort för att få med i landslaget? Det tycker han är en rimlig fråga till Janne.
Det är det, men man kan säga att Janne är en lite lame duck, så att jag förstår Ronis lilla besvikelse, men samtidigt, det kommer nya tider. Och Jesper är inne på just Roni att i en fråga då att vi har pratat om Roni och kanske berört detta. Ja, det har vi berört. Vi kan svara på det igen. Att, tror ni inte att förbundet har en större vilja att ha med honom i U21 landslags avgörande match mot Nederländerna? Match som betyder något. Ja, åtminstone till Janne Andersson så var han jättetydlig att de som är bra nu ska vara med. Ålands har ju skitsamma. Sen kanske förbundet vill ha honom i ett U21-landslag för att få dem närmare ett U21-slutspel. Vad tror ni om? Finns en kamp där mellan Janne och förbundet?
Det är ju rimligt på något sätt ifall de värderar då, eftersom U21 har någonting att spela för ändå och känner att han behövs där mer än att han behövs i ett A-landslag. I en trupp i A-landslaget där han kanske inte får spela lika mycket i en match som inte betyder någonting, så vore det ju inte konstigt. Men det blir spekulativt i och med att man inte säger det eller är öppna med det i så fall. För enligt Janne så är det ju som du sa att det inte beror på det.
Jag vet inte. Jag vet inte vem som liksom äger den frågan om inte Janne gör det så att säga. Och jag kan tycka att det är inte denna samlingen som är den viktigaste på något sätt. I och med att Jemen Sverige borta från EM, allting, det spelar inte stor roll. Det är ju som Janne säger, hans efterträdare kommer garanterat använda Roni Badaji mer så att säga framöver. Sen har vi Fredrik, han är arg på Martin för att han tycker att Martin säger att det är svårt att elda upp sig för rankingpoäng. I så fall skulle alla blåbärsnationer och landslag som i Turmerin inte kunna nå ett mästerskap. Aldrig kunna tagga till. Han är ute och cyklar.
Ja, jag tror verkligen att svenska spelarna brinner fruktansvärt mycket för rankingpoäng. Det kan de ta till sig under matchen ikväll.
Ja, men det var väl
onödigt. Ja, och sen så var det ju den andra Martin som var inne och tyckte att vilken diss mitt inspel fick i dagens avsnitt. Fick det 15 sekunder som en trekvartista som serverar anfallstrion en perfekt smörpassning. Men vi var... Ja. Och det var ju Martin. Jag blev så stressad av von Knorring så jag kunde inte ta det. Men Martin drev ju det här stenhårda att just kvalspelet, att det är extremt viktigt att vinna sin kvalgrupp. Och det är KK. Det är rankingen som gäller och Sverige är just nu på 13:e plats av de europeiska lagen precis utanför pott 1. Det vill säga om man hade lottat så hade man då fått lite lättare motstånd. Att hålla sig kvar bland topp 12 borde vara extremt bra morot. Och då måste vi klättra och då gäller det att i de få matcherna som är kvar innan lottning av grupperna får fler rankingpoäng. Då börjar det mot Azerbaijan och mot Estland.
Är vi snett på det? Är matchen viktig eller?
Det är klart att den påverkar rankingen. Det förstår ju Det fattar du väl?
Jo, men jag säger bara att vi verkar få en del kritik för att vi säger att det är svårt att tagga till för spelarna och sådär.
Nej, men det sen speglar ju det allmänna intresset. Intresset för allanslaget när det har gått dåligt har ju bara varit sämre och sämre. Det får vi ju vara ärliga och säga. Men vad folk känner faktiskt och vad som är verklighet behöver inte vara samma sak, eller hur?
Tror ni att spelarna bryr sig om rankingpoäng när de kliver ut på mattan i Baku?
Nej, jag tror inte det heller. Jag tror att några kanske inser att det kan vara värt någonting, men jag tror att det är svårt att ta det med sig. Och det är extra svårt när de förbundskapten. Det är inte så att jag tror att Janne är emot det, så att säga, men alltså han har väl också svårt att tagga till. Han har två matcher och även om han vill vinna så är det ju inte saksamma, så att säga. Jag tror att det är svårt, helt enkelt. Jonas Messar, när hade vi en så här deppig landslagssamling senast där det inte finns något återigen. Men avgående förbundskapten, och han vill inte heller att podden ska ta slut efter den här samlingen. Men det vet man inte. Det var länge sedan vi hade en så här deppig samling. Ja, det håller jag med om. För att...
Är det Lagerbäck då eller?
Hamrén hade väl någon också när det var jävligt deppigt när de inte hade gått vidare. Och 2014 var ett sånt hemskt år när Sverige vann två landskamper på hela året. Varav en var en träningsmatch mot Estland. Då fanns vi i sig det folk gillade. Zlatan gick väl över 50 mål mot Estland. Men annars var det ett fruktansvärt år när man hade missat EM. Eller missat VM i Brasilien och spelat träningsmatch och mest förlorade. Thomas kommer in med lite roliga grejer. Borde inte Niklas Eliasson vara högaktuell för ett nytt landslag? Han är ju assistkung var han än spelar. Numera i Grekland är han ju varit i Bristol City och i Frankrike. Lite försvunnit bort från radarn får man ju säga. Han är ju snart, han är 27 år och spelar AIK Aten. Varit i Nim och Norrköping och Bristol City och AIK och lite så.
Han... har ju inte under hela säsongen varit fullt given och nu mer när de spelar två matcher i veckan, eller vad säger jag, alltså både Europa och grekiska ligan, så startar han inte båda de matcherna, utan då är han i princip alltid så att han hoppar in ett lite kortare inhopp i en av matcherna. Så att man ska nog inte liksom tro att han är kung i Grekland, men han gör det bra. Så att det är klart han kan vara med i diskussionen. Men lite vill jag nog ta ner vår lyssnares eufori över Eliasson.
Ja, och det var de mejl jag hade fått, förutom att han som skrev den här om Rydström-hetsjakten. Jag skrev att Rydström vann Buckland 2007 och tänkte givetvis på kuppen. Det var tänkt som en kugge, så jag skrev aldrig något om Lennart Johansson. Men jag tolkade det som Lennart Johansson, jag rättade dock det så. Men den ledtråden var kanske lite under bältet, menade Carl. Tur att det bara är en lek. Tack för en bra podd. Alltså, det är många som reagerar på att du blir arg.
Ja, nej, men jag är inne på att vi ska lägga ner den här hetsjakten för att jag får bara skit. För
men
att
vi kör den här två sidor. Jag tror att podden sjunger på sista versen ändå, så att vi kör de här två sista. De här över denna samlingen kan vi väl köra.
Okej.
Okay.
Det går bra.
Ja, då kör vi en klassisk skyttekung. 10 poäng. Förstade Kallinge delar halva smeknamnet med sin far. Trots landskapet inte spottar fram talanger av denna nu pensionerade spelat imponerande CV.
Kallinge är ju Blekinge, va?
8 poäng. Han öste in mål och förutom en spelarkarriär även tränat Giffarna, Mjällby och Öster.
Giffarna, Mjällby och Öster. Fan vad mycket
är
Öster det
är
det alltså.
Är det Lilldamma eller?
Ja, det är ju din fråga det här med Öster.
6 poäng. Han gjorde sig ett namn i en småländsk residentstad, vilket belönades med proffsspel i såväl Fortuna Düsseldorf som Bayer Oringen.
Fan, den där borde jag ta i tidigare. Ja, Lilldamma Mattsson. Fan, vad dåligt. Ja.
4 poäng. Trots att han vann skytteligan i Allsvenskan 3 år rad blev det 0 mål på 13 landskamper. Det ändå tillsammans med Svarte Filip och Harry Lundahl som gjort över 30 mål på en allsvensk säsong. Nu får ni damma av 2 poäng. Nu får ni damma av era små kunskaper och gissa rätt på denna legendar. Ja, tog de 6 poäng. Vad borde du ta tidigare?
Ja, jag förknippar honom med saxemara nu, för det var en snack hemma i Småland. Han hade någon lurig sån här grej. Hans son tränar Alvesta, tror jag, och Alvesta mötte saxemara i något kval där, så han visste inte vilket ben han skulle stå på inför den fighten. Så att jag dribblade bort mig lite med kallingen.
Ja, några tag och nu mot match. Vad blev det, Sundberg?
Det blir 2-0 till Sverige.
Vad blev det, Fångsnåring?
4-1 till Sverige.
1-0 till Sverige, säger jag.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.